Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Då säger jag som heter Fritte Fritsson, välkommen till podden som heter Fråga juristen. Välkommen Miriam Valtré.
Tack så mycket.
Det är du som är juristen. Den här podden är som är kallats för högsta domstolens största skräck.
Exakt,
ja. De sitter och skakar på sina ämbetsmannarunder. Vad vi ska komma fram till. Det är ju januari, vi är precis på väg in i februari. Eller vabruari. Jag vet inte om det är januari eller februari, kanske båda kallas för vabruari.
Det känns som vabruari ligger i alla fall bättre i mun. Så. Ja.
Ja. Eller, än båda de två. Ja. Man kanske skulle ta bort januari och februari ur kalendern. Och så att båda skulle heta vabruari. Så det var en lång månad.
Låt oss bara göra januari till en ännu längre månad. Det är ett supertips verkligen.
Precis. Men det kanske...
Den är alldeles för kort.
Men å andra sidan, om det är en enda lång månad, då kan det ju å andra sidan vara så att när den väl är över, då är det så här, wow, mars, fan vad snabbt gick.
Ja, det är sant. Du menar att man får bara hacka i sig det sen blir det bra.
Exakt, någon slags mindfuck. Sådär.
Ja.
Både du och jag är lite förkylda, det ska vi säga till lyssnarna då.
Ja, precis. Mm. Så att det, jag vet inte hur rösten ens blir, men förkylt är det
precis,
i alla fall.
Ja. Och sen så sitter vi inte i vår vanliga studio uppe i Röda bergen, utan vi sitter på mitt kontor på Södermalm. Och det är ju ingen studio kan man säga, så att liksom, det är lite mera rumsklang här. Det är ju crisp ljud i mickarna ändå.
Ja, det är väl bra mickar.
Ja, fruktansvärt bra mickar. Kompenserar den här efterklangen med.
Ja, exakt. Jag ser att du inte har jobbat riktigt med den här panelen, träpanelen som finns i studion. Men nej. Jag ser att du också byggt lite egen panel. Genom att måla på ett papper.
Ja, precis. Man tänkte att det skulle liksom dämpa ljudet.
Ja.
Nej, men det är faktiskt rester från en julfest som ju du var också på.
Ja.
Men vi tänkte att vi skulle ha lite så här tyrolertema på julfesten. Och då vill man gärna ha en träpanel.
Ja, alltså jag har aldrig varit på en tyrolertemafest utan en träpanel.
Nej. Och sen så min kompis Jesper som sitter på kontoret, han gick och köpte en klocka. En sån här träklocka som ser ut som någonting som kanske någon har gjort på slöjden, fast lite bättre. Alltså lite när man tänker sig att man lödar siffrorna. Eller man bränner in dem med någon typ av lödkolv. Och sen så har de målat lite blomstermotiv på.
Ja, den är väldigt sådär lite sådär dala-klocka nästan.
Och sen så någon slags inbyggd om det är någon sån här, vad heter det? Tryckmätare heter det.
Det är väldigt viktigt. Just i tyroler-sammanhang behöver man ju oftast en tryck.
Ja, men där är det bra att få en känsla för lufttrycket.
Man kanske är för högt upp och sådär.
Exakt. Mm. Ja. Så att, nu har vi på något sätt skapat förutsättningarna. Lyssnarna vet var vi är någonstans.
Det är som att de är här med oss nu.
Men Miriam, var är du i livet?
Var är jag i livet? Jag är sjuk. Väldigt sådär lite sur över att jag inte kanske kommer kunna åka skidor i veckan som jag hade som plan att göra i Åre. Men jag tror att jag kommer att göra det ändå och sen ta sjuksmällan efter.
Mm. Du gör så här, du åker upp och så varje morgon så börjar du med 2 Alvedon och 1 Ipren.
Ja, men det gör jag redan ändå.
Ja, precis. Och sen jättemycket te. Kan man,
ingefära.
Man kan också leka med tanken
starkare...
att slänga in lite rom i teet. Eller whisky.
Rom i teet.
Eller konjak.
Whisky, kaffet och rom i teet.
Ja, precis. Någon slags varmdryck med någon slags sprit.
Jag kommer vara så här riktigt, en riktigt stor fara i backen. Vilket jag redan är. Jag kan bara sluta.
Ja, vilket leder oss in på första frågan. Jag åsamkade en skada i en skidbacke.
Ja, exakt. Vad har jag för ansvar? Ja. Nej, men då, jag tycker folk i skidbackar har väl samtyckt till.
Det är samtyckeslagstiftning.
Det är den
sätt.
Nya samtyckeslagstiftningen. Mm.
Vi ska gå in på, det här är en frågepodd idag. Vi ska gå in på första frågan som lyder så här. Hur går en rättegång till i praktiken jämfört med på film?
Ja, så rolig fråga. Det känns också som att du får vara då... är den som förklarar hur du tänker att det går till i en film.
Ja, men så här är det ju att jag tänker mig att många bygger sin bild av hur en rättegång är uppbyggd på amerikanska filmer.
Ja,
och
exakt.
Och det amerikanska domstolssystemet är ju ganska annorlunda.
Ja, men verkligen. Helt annorlunda.
Mot svenska. Mm. Så att svenska rättegångsfilmer är ju inte så här någon... Det är ingen hårdvaluta, eller?
Alltså det känns inte som att det kryllar av dem. Nej. Så. Det är inte heller någon sån här svensk sån här Boston, vet du, Boston ja, Law eller vad den heter.
Ja, den Elle McBeal-serien.
Ja, Elle McBeal, bästa serien också. Ja.
Sen har du då Jake and the Fat Man finns ju. Du har ju LA Law också. Finns ju många. Suits såklart.
Suits, men den är lite mer affärs... Det är som jag brukar tänka att den är affärsjuristers snuttefilt.
Just det.
Att de tänker så här: ni tror att vi sitter med M&A och papper, men kolla på Harvey.
Ja,
vi är ganska coola. Kolla hans LP-samling.
Jag tror att en vanlig AV på Vinge, det är liksom inte att de dricker öl, att de sitter och kollar på Suits och äter godis.
Och tänker, och så här, precis, äter lösgodis. Men tänker fortfarande att de är som om de var i Suits.
Precis, de får ta en napp varje gång det blir förlikning. Det är som ett drinking game fast med geléagodis.
Varje gång så här, Harvey dyker upp typ på någons arbetsplats och får den att typa lägga ner sitt fall. Man det är väldigt stark verklighetsförankring i det hela.
Men vi kanske gör ett avsnitt som handlar om de bästa rättegångsserierna.
Ja, jag vill bara prata om Elle McBeal i och för sig. Men,
okay. Men vi får återkomma till ämnet.
Ja.
Men om vi tar då liksom brottmål.
Ja, exakt.
Ja, då är liksom, stereotypen är att det liksom, i en amerikansk film det är en jury, till exempel. Finns något liknande i Sverige?
Alltså det finns ju ingen jury.
Inte i några mål?
Inte i några mål överhuvudtaget som har med en brottmålsprocess att göra. Det finns en tryckfrihetsprocess som vi inte behöver prata om här.
Nej.
Men i brottmål så är det ingen jury. Så att ganska mycket av det man baserar sin kunskap om hur man tänker att en rättegång är blir ju helt felaktig eftersom de vänder sig till juryn och i ganska stor utsträckning så. Men i Sverige så är det, man kommer in, om vi ska beskriva hur rummet ser ut, så kommer man in, alltså åklagaren sätter sig då och ska sitta till höger, för att den, man ska sitta till höger om man är den som har väckt talan. Bredvid åklagaren så sitter målsäganden, den som har blivit utsatt för ett brott. Och bredvid målsäganden så sitter, i de fall då det är aktuellt, ett målsägande biträde.
Mm. Som är också en jurist då?
Ja, precis. En jurist eller advokat. Och på andra sidan så sitter då försvararen och den tilltalade. Och sen längst fram så sitter då en domare i de vanliga målen i tingsrätt. Så sitter en domare, bredvid domaren så sitter en notarie. Det är det man gör när man är ganska nyligen efter man har tagit examen så kan man sitta ting.
Man sitter ting, man åker upp till Hudiksvall eller Härnösand och sitter ting.
Exakt, och blir så väldigt sådär, joggar varje kväll för att man är lite så, ja, uttråkad. Man lämnar alla man känner. Men i alla fall, så där sitter den här notarieprotokollföraren som man kan också notera på när man är i en rättegång att de får olika mycket så att säga respekt från domaren.
Okay.
Ibland är det så jättetrevlig stämning, typ i Nacka tingsrätt, oftast jättetrevliga domare. Och sen ibland är det sämre.
Mm. Sveriges sämsta tingsrätt då?
Alltså jag har varit ute på landet, jag vågar knappt än säga vilken, men jag har varit ute på landet, jag var en gång i, nej jag vågar knappt säga, men jag var, och det var verkligen så här, lilla gumman, piper du iväg och typ så. Så det var så där så att man hajar till verkligen.
Lite nedlåtande stämning.
Ja, men pyttelite ändå. Mm. Sen bredvid dem så sitter tre nämndemän.
Just det, och då är de här politiskt tillsatta nämndemän.
Ja. Exakt.
Som då också fördomen är att de ofta är lite äldre. För att det är äldre som engagerar sig.
De är ju nästan uteslutande äldre. De är ju i många fall så pass mycket äldre att de börjar som sova under rättegången. Så där får man vara lite observant. Och då brukar man se att det går, liksom, ibland noterar en domare det, så går det en liten snabb. Vakna till nu, för att nu är det ändå någon som ska kanske bli dömd till fängelse.
Finns det någon tjänsteman som har en liten stav som de kan gå och peta nämnden i ryggen?
Ja, men precis. Att en till notarie skulle gå bakom och bara peta. Mm. Nej, men så det är lite tokigt med dem. Men de är där och de är med och dömer.
Mm.
Det är ju fyra personer då som dömer.
Just det.
Och om det skulle bli 2-2, då vinner sidan med den lag. Domen.
Just det. Men sen så fort man kommer upp i hovrätten,
där har man ju en helt sjuk, alltså det blir en ganska dramatisk skillnad på hur sitsen ser ut i tingsrätt. För där har vi en domare och så har vi tre nämndemän. Medan i hovrätten, där sitter det flera väldigt då, alltså det är ju domare i hovrätten. Så då är det ju en domare i mitten. Och sen resten som sitter bredvid är också domare i hovrätten.
Är det tre totalt eller?
Ja, precis. Då blir det ju väldigt sådär, det är en väldigt kvalificerad sits jämfört med.
Men det känns ju, nu börjar vi ju komma upp i någon slags känsla där man får lite känsla av status, hierarki, makt. Sen i vissa länder så har de ju domarna då den här rocken, och i England har de ju till och med peruker. Men hur ser en domare ut i Sverige då?
Helt vanlig.
Men kostym då antar jag, eller?
Ja, alltså de brukar sitta i kavaj. Alltså jag tror att jag nästan, jag har nog aldrig sett en domare som inte har kavaj på sig.
Kavaj och boxershorts.
Ja, alltså jag bara, kul att du frågar. En kompis till mig som nu är åklagare men som förutsatt ting, alltså det kommer jag inte heller ihåg vart det var, men säg Helsingborg eller något sånt där. Där hade de ju väldigt nära i alla fall till vattnet under sommartid. Ja. För att det var bara över gatan. Mm. Så att, han hade ju varit ute och badat liksom. Och sen så hade han kavaj och skjorta och badshorts. Och räknade ju iskallt med att han inte skulle behöva resa sig upp. För det behöver man inte. Nej. När vi kommer in i rätten så sitter ju alla ner där framme. Och sen sitter de ju när vi går ut.
Det är så att man reser sig inte för flaggan eller nationalsången.
Nej, precis. Så att de sitter ju bara ner. Men just där, en av de här tillfällena, så var det någon annan, typ notarien, som hade med sig sin hund. Så hunden hade fått sitta under bänken. Ja. Och hunden hade då kommit fram till domaren, som då hade blivit liksom sådär upprörd och ställt sig upp i badkort. Under en häktningsförhandling.
Wow.
Så det är ju inte det proffsigaste hört. Så. Nej.
Då vet vi ungefär hur det ser ut. Men sen har vi pratat om det här innan också med fri bevisprövning. I USA är det då, som jag har lärt mig då, så att om en polis öppnar en bagagelucka utan tillstånd så får man inte använda den bevisning man hittar i bagageluckan, till exempel. Men det, i Sverige så finns det inga sådana regler, och det är ju en ganska stor skillnad då.
Det är en superstor skillnad, och där har vi ju hela... Där har vi den också en grundläggande som gör dem så väsensskilda. Mm.
Men det känns ju också som att det borde ju öka då uppklaringsprocenten i Sverige. För då kan ju Kling och Klang då bara, vi kör en rövare här, vi går in.
Ja, alltså det, i viss mån så är det nog så också.
Förlåt
alltså,
att jag kallade alla poliser för Kling och Klang nu.
Nej, men alltså i viss mån så är det nog så också. Att, alltså, eftersom man vet att det kan funka så kan man nog ta sig mycket större friheter. Mm. Så det är ju, som jag sa tidigare också, så kan det påverka bevisvärderingen. Mm. Om man vet att något är riktigt så taskigt framkommet, så kanske man bara, vi får pröva det, men det får en väldigt låg bevisvärdering.
Just det.
Och sen så finns det ju extrema fall då Europakonventionen, artikel 6, kan hindra det. Men Högsta domstolen har ju varit väldigt begränsad i sin vilja att avvisa bevisningen på grund av artikel 6. Mm. Så lösningen har varit en liten sån här, nej, den här avvisas inte, men den får otroligt lågt bevisvärde.
Ah, okay.
För att man ändå, det är fri bevisprövning, och det överlämnas då till medlemsstaterna enligt Europakonventionen att uppsätta reglerna för brottmålsprocessen.
Mm. Sen har vi den här. Objection, your honor.
Det finns inte heller. Och det här är ju verkligen något sånt som, om man då är i en rättegång som målsäganden eller tilltalad, så kanske man kan känna sig lite besviken på sin försvarare eller målsägande beträde eller åklagare. För att det är ingen som skriker rakt ut objection.
Nej.
Och det har man ju också märkt då, att det finns vissa försvarare som börjar skrika lite rakt ut. Alltså inte objection, nej, men not.
Okay.
Så att den tilltalade ska få känna just den känslan.
Okay.
Men det handlar ju väldigt mycket om att man gör någonting för sin klients skull.
Men det är roligt också, för att då kanske det hela det sättet att agera kommer från de här amerikanska filmerna och serierna. Och utan att ha något lagstöd.
Ingen lag, nej. Nej, alltså det är ingenting man gör för att påverka någonting juridiskt i det här målet. Utan det gör man kanske för att klienten ska få känna att, alltså alla, nästan alla kommer ju med den bilden. Mm. Att det är en sån cool objection och så bara sustained. Och så bara,
overruled.
Och så blir det sån super bra stämning för den klienten i det målet.
Ja.
Och i och med att det inte finns, så finns det ingen anledning att göra så.
Nej.
Och då kan det hamnar man i en, liksom, en situation med en person som inte till fullo förstår den juridiska processen och som kommer in med förväntningar som inte infrias.
Mm. Korsförhör finns inte heller.
Jo, alltså det som händer är att det första som sker är att åklagaren håller förhör med målsäganden. Och då, när åklagaren är klar med målsäganden, har ställt alla sina frågor, då får först målsägandebiträdet möjlighet att ställa frågor och sedan försvararen. Mm. Och det är ju då ett, alltså, motförhör. Ett korsförhör vet jag inte om det är bara att man ska jag vet inte vad, men motförhör.
Ja, just det. Men jag har fått för mig att korsförhör är något så speciellt, att man bara matar frågor.
Ja, men precis. Och då kan det ju vara, det beror ju också på hur aggressiv försvararen är. Mm. Där har ju alla väldigt olika stil i rätten. Men
finns det någon svensk jurist som kommer i närheten av det man ser på tv i form av hur en intensivare menar och ställer frågor? Och så där?
Det finns några stycken som är väldigt aggressiva och som är sådär sen i pausen. För då jag har ju mött dem då som målsägande beträde och sen i pausen kommer de fram och bara nej men hej, hur är det med dig? Och så är man såhär, ja, så det var ju typ ett personangrepp som skedde för 4,5 minuter sedan.
Ja. Men det är ju på ett sätt så det kanske är så det måste vara.
Ja, alltså
eller, det kan vara
verkligen.
Så.
Alltså det är den rollen som den har en roll att utföra och att vara aggressiv kanske är bra. Alltså så att det är inte så tokigt. Men sen har ju alla lite olika nivåer som de lägger sig på.
Men exakt vad man får göra och inte göra i en rättssal, jag antar att det också måste vara reglerat då i någon lagtext, eller?
Ja, vad tänker du på?
Alltså, så här, hur en rättegång går till?
Ja, precis. Ja, rättegångsbalken är ju den som reglerar hur rättegången...
Ja, jag tänkte nog att det fanns en egen balk för det här. Det hade varit konstigt om ni jurister så här, hade
wingade haft, just den här delen.
Exakt, hade haft så här, lagtexter för allting i samhället.
Och sen bara gå in i rätten och bara gör din grej.
Vi freebasar lite grann.
Nej, men rättegångsbalken reglerar allt det där. Och då är det... Alltså det börjar från förundersökning inleds och allt det. Och sen vilka tvångsmedel. Och sen så går den vidare då.
Ja.
Och regleras hur häktning och åtal ska ske. Och sen vad som ska vara i stämningsansökan. Och hur huvudförhandlingen går till. Mm. Vad som ska vara med och hur den ska öppnas. Vad man, ja, vilka förhör och så.
Men det här med att de tar upp Exhibit A. Att de tar upp en Smith & Wesson till exempel. Och,
ja, nej det finns inte heller. Så att i svensk, alltså det verkar ju helt klart spexigare i USA. För att där är det ju så att man vänder sig då till juryn. Och så håller man upp liksom en nerblodad vit klänning typ. Och i Sverige så är det ju så att åklagaren under sakframställan pekar på de sidorna i förundersökningsprotokollet och så får alla kolla på dem. Ja. Och där är en bild på den här, vad du nu sa, den här pistolen.
Men kan det ändå att man jobbar PowerPoint eller?
Ja, absolut. Ja. Absolut. Och det kan ju vara en sån grej som jag tror tingsrätten gärna ser att man gör, men det inte alltid görs.
Händer det då ibland också att den här PowerPointen inte har kontakt mellan dator och projektor?
Nej, men alltså jag skulle säga 9 fall av 10 rättegångar som jag har varit på så blir det den här stämningen att det är så här. Och då ska vi vänta. Ja, och om någon kan, och sen så bara, får man inte igång tekniken och så sitter alla där och sen så ringer de till någon och så får den komma upp och så är det, jaha, skulle den sladden vara i där också? Jag vet inte hur det går till.
Nej.
Det är många gånger som tekniken tar lite tid.
Mm. Det är en egen podd, VGA-podden heter den efter den berömda sladdtypen.
Yeah.
Okej, men till exempel här, folk svär på en bibel i USA? Eller?
Ja, det gör de ju. Det gör man ju inte i Sverige, utan man kan ju lägga då en vittnesed om man är vittne.
Men okej, men om man lägger en vittnesed, hur funkar det då?
Ja, då kommer, alltså först så hörs då, om vi ska gå igenom då, så är det först hörs målsäganden, frågor från åklagare, försvar. Sen hörs den tilltalade, frågor från åklagare, försvar. Och sen tar man in då vittnen i rättssalen, och de får inte sitta med hela tiden, utan då kallas de in.
Mm.
Och då kallas de in, och då om de ska lägga vittnesed, så får de säga efter ordföranden, alltså domaren. Så då säger domaren, säg efter mig, och så bla 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 bla, jag härmed försäkrar jag den.
Just det. Men man försäkrar, men man svär inte på någonting. Man svär
nej,
inte på
ingen bibel och inte sin mamma. Och inte kungen eller Löfven.
Sveriges rikes lag och Rögle BK.
Och vad härligt om det hade varit att man fick svära på liksom den trosuppfattning man själv hade.
Eller
så att det var liksom så.
Intressant. Okay.
Jo, en annan grej är ju att i amerikanska filmer så står ju alla upp ganska mycket. Mm. Och rör sig kanske lite grann. Jag vet inte om man har sett OJ-dokumentären. Då man också går omkring med den här handsken och man rör sig runt i rummet och sådär. I Sverige så sitter ju alla ner. Det påverkar ju dynamiken i rummet ganska mycket. Att det är som att alla sitter ner. En grej till. Och det är en sak som finns i USA som inte finns i Sverige. Tack och lov. Och det är ju plea bargains. Ja, väldigt många amerikanska filmer så kommer det upp. Att man får så här, du kan säga skriva under på 10 år, men du kan ju riskera livstid eller fängelsestraff, dödsstraff i vissa stater. Och i Sverige så har du inte det. Du kan inte plea bargaina ut. Och det är ju väldigt bra. För att folk har ju onekligen plea bargainat fast de varit oskyldiga.
Precis, för av rädsla liksom, att få typ 600 års fängelse.
Ja, eller, ja men precis, de kan ju sitta, de bara lägger på, ja exakt. Och då har det ju också visat sig att det drabbar folk som är, bor i utsatta områden och så vidare och så vidare. Men det finns inte.
Nej, bra. Men rent generellt, skulle du säga att det här jurysystemet och det amerikanska domstolsväsendet då, är det liksom mindre rättssäkert än det svenska? Eller kan man säga något generellt?
Alltså jag vet inte om det är för att jag har jobbat med det svenska som jag tycker att det är lite bättre. Men däremot så kan man ju säga att det finns ju någonting rättssäkert i att man inte prövar bevis som har tagits fram olovligen. Så att det är en balansgång. Men jag skulle nog ändå föredra det svenska ändå.
Svenska, lagom rättssystemet.
Ja, det är så lagom och härligt.
Ja, men nu vet vi lite mer om skillnaden mellan amerikansk film och svensk verklighet. Ja, tack Miriam.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nästa fråga lyder så här. Hej, min sambo vill renovera vår lägenhet och har en ganska god ekonomi. Jag själv har mycket mindre lön och därför inte riktigt råd med det. Är jag skyldig att betala hälften?
Det känns som en fråga som kommer från Södermalm typ. Nej, det finns ingen juridisk skyldighet till dig.
Vadå, skulle inte den här frågan kunna...
renovera köket.
Skulle inte den här frågan kunna uppstå på Östermalm?
Ja, men där har alla råd det är så här, finns ingen som inte har råd att renovera köket på Östermalm. Nej, men
jag tänker även på Östermalm kan det vara liksom snedfördelat mellan så här, mannens och kvinnans ekonomi.
Ja, absolut. Jo.
Eller kvinnans och mannens ekonomi.
Ja. Jag förstår nu hur du tänkte. Ja. Det finns, du behöver inte, oavsett om du bor på Östermalm eller Södermalm, så har du ju ingen juridisk skyldighet att ha granit i köket.
Nej, men däremot Carrara-marmor.
Det tror jag, där är lagen tydlig. Framförallt om du bor på Östermalm.
Exakt, det står inskrivet i köksbänksbalken.
Helst så är även toaletten då helt. Väggar, golv, tak.
Precis. Carrara-marmorn är ju kanske den finaste marmorn. Eller en av de finaste.
Ja, alltså jag, nu blev vi helt off topic. Men jag vet ju att jag har varit i kök där de har marmor. Och att man inte får ställa någonting på de bänkarna.
Nej, men det är ju jättekonstigt med marmor att det är så känsligt.
Man får inte laga mat på sin köksbänk.
Nej.
Och jag tycker ändå det är ändå... opraktiskt.
Ja, verkligen. En lägenhet ska man ju kunna leva i.
Ja, och också just att den ytan som man ska ha till en viss sak är praktisk i förhållande till det ändamålet.
Precis. Men om den ena parten i det här samboskapet då säger att jag har inte råd, du får stå för den här liksom renoveringen. Och sen när de då eventuellt separerar, då finns det väl ingenting som säger att han eller hon som har renoverat ska ha mer?
Nej, absolut inte.
Utan och där, det är ju själva grejen med samboskapet.
Och där skulle man ju kunna säkert kunna reglera det på något sätt. Att nu med att jag lägger in, jag vet inte hur mycket det kostar, 100, 200 000 någonting i att renovera det här, så ses det som en del av lägenhetens värde som ska tillfalla mig vid en bla bla bla.
Just det. Ja. Om man är lite socially awkward så kan man göra så.
Ja, alltså det finns... Nu renoverar jag och då ska vi upprätta ett avtal. Ja. Precis.
Alltså nu kommer jag med
lite... Då tar du ju slut direkt.
Ja, exakt. Nu kommer jag med lite åsikter här. Men det finns ju något, alltså det är klart att äktenskapsförord och sådana här samboavtal under vissa förhållanden kan ju vara bra. Men det finns ju någonting konstigt också när folk håller på att reglera minsta lilla grej, tycker jag.
Ja, precis. Det som jag försöker tänka när jag tänker kring det här, för att det är ju väldigt awkward och själv, det känner man ju själv i hela kroppen i princip. Men, så jag tycker att man ska försöka tänka sig in i tanken ändå att om det tar slut i en relation, om vi är sambos eller gifta, kommer jag, så som vi lever nu, känna mig helt överkörd? Alltså kommer jag känna mig helt berövad? Och om svaret är ja, ja, men då kanske det ändå är värt. För det är ändå så att det kanske tar slut. Och då blir det lite sådär dumt om man vet nu att man i så fall skulle hamna i en ganska trist sits.
Mm, ja. Mm. Vi har renoverat köket precis.
Jaha, ni?
Ja, ja. Det var ju min tjej som
blev det marmor? Ja. Men din tjej är väl någon sån superneurolog?
Ja, något sånt. Ja.
Läkare?
Någon science fiction titel. Jo då, nej, men det går bra för henne. Ja. Jag kämpar på.
Ja. Ja.
Men nej, men vi kommer nog få det löser sig nog i vårt kök, tror jag.
Ja.
Men det är inte Carrara marmor, det är vanligt trä.
Ja,
ja, på bänkskivorna. Och det vi använder, vi lagar mat på träet, kan
jag
säga.
Det tycker jag låter väldigt skönt att höra.
Ja. Du, Miriam, time flies when you're having fun. Mm. Som de inte kanske säger i amerikanska domstolsfilmer.
Nej, och inte svenska rättegångar heller.
Nej, precis. Men du, vi ser i alla fall fortsatt trevlig onsdag om man lyssnar när det här avsnittet kommer ut. Ja. Eller en trevlig annan dag då, när man kan lyssna när man vill på poddar.
Man får en trevlig dag när man vill.
Vi hörs om en vecka, Miriam.
Det gör vi.
Hej.
Hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.